Du lyssnar på en delvis omgjord version av dokumentärserien Hästgården. Den här versionen från februari 2020 är gjord efter ett fällande beslut i granskningsnämnden. Hästgården vann Stora journalistpriset 2018.
En ridlärare utanför Stockholm har åtalats för sexuella övergrepp mot fem flickor i stallet.
Ja, det är ju någon som vill mig illa på något sätt.
Varför skulle någon vilja det?
Ja, det finns en mängd anledningar. Det är klart att det är extra tacksamt att ge sig på mig.
Fem av hans elever från ridskolan utanför Stockholm anmälde honom för sexuella övergrepp. Ord står mot ord.
Ja, duktig.
Hästgården. En serie i fem delar. Om makt, lögner och svek. Av Robert Barkman och Daniel Velasco. Det är en höstkväll 1991 som polisen kommer till gården för att hämta den 38-åriga ägaren och ridläraren Mårten. Han är anklagad för sexuella övergrepp mot fem ridelever. Det handlar bland annat om fullbordade samlag med barn. Mårten säger att han är oskyldigt anklagad. Hästgården är en verklig berättelse, men flera namn är utbytta. Det här är del två. Häxjakten.
Det var fyra poliser som kom och knackade på dörren. Och därifrån på honom. Då var jag ju kvar då. Ensam här på gården.
Det här är Mårtens sambo, Emma. Hon har blivit 23 när Mårten hämtas av polis och har då två barn tillsammans med honom. Hon stannar kvar på gården och säger att Mårten är oskyldigt anklagad. Här är Emma i en inspelning i SVT på 90-talet.
Och då blev jag orolig för barnen framförallt. Sen kände jag mig väldigt ensam på kvällarna. Fast jag hade folk omkring mig som fanns här i huset så kändes det väldigt ensamt och tomt.
Det här är som chock också att höra det här.
Douglas. Han är 16 när han får höra att Mårten polisanmälts. Han bor granne och rider på gården.
Och någonstans känner jag ilska blandad med rädsla också. Vad som ska hända liksom. Vad är det här som händer? Dels är jag rädd för att förlora det fina man har där ute med alla kompisar och det. Dels är jag rädd för att det kanske är sant det de påstår liksom, eller att han har begått övergrepp.
Efter en lektion så kom två stycken fram till oss och ville prata med oss. Och då berättade de om vad som hade hänt, eller som de sa, det har inte hänt, han är oskyldig och så vidare, men de ville informera oss ifall vi hörde en massa snack.
Henrietta är mamma till 9-åriga Evelin som också rider på gården. Under en lektion får Henrietta höra vad som hänt. Att Mårten är tagen av polisen. Att han är anklagad för att ha förgripit sig sexuellt på fem ridelever.
Jag blev alldeles förskräckt. Och man börjar ju fundera, vad har jag sett något? Har jag märkt något? Har jag hört något? Nej.
Ingenting?
Nej. Vi pratade om det, men det kan inte vara sant. Vi har inte sett någonting.
Det blir två grupperingar. Flera föräldrar tar avstånd från Mårten och tar sina barn bort från gården. Så här säger några av dem i SVT på 90-talet.
Jag kan inte förstå hur jag och så många andra föräldrar har blivit så totalt grundlurade av detta svin som har bedrivit och sexuella övergrepp mot flickor under så pass lång tid.
Jag reagerar med chock, förfäran. Jag tyckte det var äckligt. Men jag blev ändå inte så fruktansvärt förvånad.
Men flera stannar kvar och stöttar Mårten. De tror inte på anklagelserna och samlar in pengar för att rädda gården.
Ja, min reaktion var så att det kan inte vara sant. Jag tror inte på det.
Jag blev väldigt förvånad och min man blev väldigt förvånad. Och våra barn också.
En av dem som är kvar är Ullis. Hon jobbar som stalltjej på gården. Trots att hennes bästa vän Lucy är en av dem som polisanmält Mårten, stöttar Ullis ridläraren.
Många tog ju avstånd och försvann, väldigt många naturligtvis. Och tog bort sina barn och sådär. Och många stannade ju kvar och trodde inte på det och var liksom på våran sida.
Ullis och Emma tar över arbetet med gården och hjälper Mårten i kampen för upprättelse. Gårdens framtid och rykte står på spel. Mårten säger att någon ligger bakom anklagelserna. Någon som vill honom illa. Och han riktar ljuset mot ridläraren och stalltjejen Lucy. Han säger att hon betedde sig konstigt innan hon plötsligt försvann från gården.
Så får vi höra att hon har börjat knarka och att hon har stulit pengar från ridskolan.
Ja, man är ju förbaskad för vi var 17.
Henrietta, som har sin dotter i ridskolan, får också höra att Lucys anmälan är falsk och används i en kupp mot Mårten. Lucy är styrd av föräldrar som vill ta över hästgården.
Vad tänkte du då om henne då?
För jäkligt. Alltså man får inte anklaga någon om det inte är riktigt sant om man har belägg för det. Va? För det fanns ju en smet av mammor och döttrar som de då sa ville komma åt gården.
När jag var 9 så kom ju hela den här härvan fram.
Henriettas dotter Evelin.
Och jag vet att jag satt i min flicksäng och liksom läste DN om det här. Och det pratades väldigt mycket bland de vuxna om det här. Det här var liksom någon komplott. Det här är ett gäng tjejer som har ljugit.
Evelin hade Lucy som ridlärare.
Det var min ridlärare som hade anklagat honom då. Och jag minns att jag blev väldigt ledsen över att hon försvann från gården. Men hon var ju verkligen min förebild. Jag hade väldigt svårt att greppa att hon skulle ha gjort det som de sa. Men det var ju inte bara en person som sa det, utan alla sa ju att det var så. Att hon hade stulit pengar från gården och blivit påkommen och blivit ombedd att flytta därifrån, gjort det och sen då hämnats. Så det gick ju ganska fort för mig att också börja hata Lucy för vad hon hade gjort.
Mårten ställs inför rätta.
Nu är klockan 12.30 lunchekot.
Och Mårten lyckas inte övertyga rätten om att han är utsatt för en komplott. December 1991 döms han i tingsrätten.
En enig tingsrätt dömde honom till 2,5 års fängelse.
Han döms för sexuella övergrepp mot 5 elever. 4 av dem har varit under 15 år. Han överklagar till hovrätten, men han och hans advokat, Leif Silberski, inser att Mårten kommer förlora även där. Under förhandlingen i hovrätten drar Mårten därför tillbaka sin överklagan. Men Mårten fortsätter att hävda att han är oskyldig och kämpar för att bli rentvådd.
Och Lunchekot rapporterar också om fallet med ridläraren som dömts för sexuella övergrepp. Han känner sig förföljd och oskyldig, säger han själv i intervju.
Sveriges Radio åker ut till gården och träffar Mårten i trädgården innan han ska in i fängelse.
Det jag ser som viktigast just nu, det är ju att vara tillsammans med min familj i lugn och ro. De behöver mig ett tag.
Men du är ju dömd nu och har, i och med att du backade ur det, så att säga, accepterat domen. Nu sitter vi här i din trädgård som om ingenting hade hänt. Inte riktigt, men nästan.
Ja, jag har ju inte accepterat domen som sådan, utan det är tingsrättens dom som gäller. Men jag har ju inte gett upp för tillfället. I avvaktan på att det kommer fram nya bevis och vi kan driva det här vidare.
Men ridsportsorganisationerna har ju åtminstone 3 stycken uteslutit dig och tagit ställning mot dig. Anser uppenbarligen dig som en olämplig person att driva den här verksamheten.
De tog ju chansen att bli av med en person som ställer lite krav. Det här var ju kalas för dem.
Ridsportsförbunden bestämmer att Mårten ska bli avstängd från all ridsport under en period. Svenska Ridsportsförbundet skriver att Mårten är synnerligen olämplig att verka som ledare och ridinstruktör för barn och ungdomar.
Jag kommer att komma tillbaks på något sätt. Jag har ju trots allt mina kunskaper som jag vet att många är intresserade av att få ta del av.
Och Mårten kommer komma tillbaka. Men 1992 åker han in i fängelse. Kvar på gården är Mårtens sambo Emma. Tillsammans med stalltjejen Ullis driver de gården vidare.
Och försökte rädda ridskolan. Och så vi kämpade ju som idioter för att få det där att funka. Ibland hade vi ju inte ens mat för dagen. Nej, då hade vi en privatlektion så vi fick in 300 kronor så vi kunde få mat. Men du vet, så vi höll på. Och gården var ju jättefin och ridskolan kom ju igång igen. Fina hästar och hästarna var välmående. Och det var ju... Jag menar, hur gamla var vi? 20 och 22 år och driver en ridskola.
Hästgården utsätts för attacker. Killar åker förbi på moppar och ropar att Mårten är en våldtäktsman. Föräldraföreningen i skolan trycker upp lappar och varnar andra föräldrar. Undvik gården. Här finns en dömd sexualbrottsling. Och en natt inträffar en explosion vid husknuten. Flera fönster krossas, även på grannfastigheten. Polisen tror att det kan vara en hämndaktion riktad mot Mårten.
Ja, då tänkte jag, usch.
Mårtens sambo Emma i SVT.
Att jag inte ville visa mig för folk och sådär. För jag tänkte, nu kommer ju folk titta på mig. Och kanske kommer folk fram och fråga mig om saker och ting som jag inte alls har lust att svara på. Och så då satte jag på mig en gammal jacka som jag inte haft på massor med år. Och jag tog den lilla bilen vi har som inte är speciellt igenkänd. Skitförbannad på mig själv som överhuvudtaget bara gjorde så. Jag hade ju ingenting att dölja. Så sen blev det mina vanliga jackor och den stora bilen som alla känner igen. Vet att det är våran bil och sådär. För jag hade inget att dölja det här. Jag ville visa att jag var stark och jag fungerade som vanligt ungefär.
När Mårten sitter i fängelse försöker han och Emma få till en resningsansökan till högsta domstolen. De får hjälp av föräldrar som stannar kvar på gården. Och mitt i allt det där, när Mårten sitter inne, kommer en granskande reporter till gården.
Jag gick verkligen in för det där jobbet för att försöka lista ut om det fanns någonting där.
Under 90-talet jobbar Sven-Erik Eriksson som undersökande journalist på SVT. Han och 2 andra reportrar undersöker fallet.
Jag häckade där och umgicks med tjejerna och pratade och stämningen och så. Och jag gjorde också saker som undersökande journalister gör. Jag drack te och kaffe med grannarna och de hade ju också hade haft sina döttrar där och de ställde sig ju helt oförstående. Jag fick det intrycket, och det är ett intryck som jag har kvar fortfarande idag, att när de här tjejerna kom in med anklagelserna om övergrepp så togs det för sanning direkt.
TV-teamet på SVT intervjuar Ullis. Hon säger att Lucy inte kan ha blivit utsatt för övergrepp.
Men för då skulle jag ha sett det. I och med att jag har varit med henne så himla mycket. Hon bodde ju här ett år. Då bodde vi i samma rum. Vi hade sängarna bredvid varandra. Det var 2 meter mellan sängarna. Den enda gången som vi inte var tillsammans var när någon av oss gick på toaletten. Så jag skulle ha märkt någonting.
I förhör har Lucy sagt att också andra tjejer varit utsatta för Mårten. Och han ska haft samlag även med Ullis. Men det är lögn, säger Ullis till TV-teamet.
Jag om någon borde väl veta vad jag har gjort och inte gjort. Allt det här kom ju liksom bara uppslängt i ansiktet på oss när vi kom till tingsrätten. Vi hade ju ingen aning om någonting, så vi blev ju helt ställda. Vi visste ju liksom ingenting. Det enda vi kunde säga det var ju att vi inte ljuger, som vi fortfarande säger. Och vi ljuger inte, vi kan ju inte säga någonting annat.
När Ullis förnekar att hon blivit utsatt av Mårten blir hon istället anklagad av åklagaren för att ljuga. Det här är en inspelning från rättegången.
Talar du sanning, Ullis?
Ja, det gör jag.
Jag undrar om du gör det. Jag undrar verkligen, Ullis, om du gör det.
Jag ljuger inte.
Jag tycker du ser lätt ansträngd ut.
Jag tycker
det är lite... Du är rödflammig om kinderna. Och nu tycker jag att vi tar en liten paus. Och så ska jag och advokat Thorén tala lite grann med dig i åklagarrummet.
Så kommer vi in i rummet. Jag får sätta mig på en soffa eller man ska säga. Så sätter sig åklagaren där, advokaten där. Och så spänner han ögonen i mig och så säger han: Ullis, vet du vad som kan hända om du ljuger? Du kan få hela ditt liv förstört. Du kan få fängelse för det här.
Det går så långt att Ullis anklagas för mened. Sven-Erik Eriksson på SVT.
De trodde ju inte, eftersom hon nekade till alla påståenden så blev hon ju anklagad och skulle ställa sin åtal för mened. Hon var ju helt förkrossad för det. Och henne trodde jag på.
Och hur tänkte du på Lucy?
Det var ju en stor sorg. Jag hade ju förlorat min bästa vän. Det var ju min bästa kompis som jag hade förlorat. Och jag kände, vi kommer ju aldrig mer prata med varandra. Det är ju kört.
På gården var de som systrar i lillstugan. Nu står de på varsin sida i konflikten.
För jag tyckte att hon hade svikit oss något fruktansvärt, eller mig. Så att... Jag plockade bort henne, jag tänkte inte på henne. Det, ja, nu hade hon gjort det här och det var så här. Och från att ha gått och varit tillsammans varje dag, hela tiden, till att inte ha henne kvar alls. Det är ju hemskt. Det är ju en fruktansvärd tragedi.
Sen fanns ju ingen teknisk bevisning heller. Alltså, det finns ju tillfällen när kvinnor är utsatta för våldtäkter, när man går till läkare och man säkerställer att någonting har hänt och sådär. Men det, i det här fallet så hade ju ingenting säkerställts, så det fanns ju ingen teknisk bevisning heller.
Sven-Erik Eriksson och de andra på SVT blir allt mer säkra på att Mårten är oskyldigt dömd. De hittar också uppgifter som tyder på att nämndemännen haft förutfattade meningar om Mårten och dömt honom på förhand. Och så får TV-teamet ett genombrott i granskningen. Maria, en av dem som Mårten döms för att ha utsatt, kommer tillbaka till gården och börjar rida igen.
Nej, men jag tog ju kontakt med henne och träffade henne vid ett flertal tillfällen. Och jag tyckte ju då att det jag såg i förundersökningen så där var lite suspekt. Så till slut så fick jag ju faktiskt göra en intervju med henne i ljud och bild.
Känner du igen det här?
Ja.
Är det din polisanmälan?
Ja.
I tv-intervjun läser han upp Marias polisanmälan.
Och då står det så här. Denne satte då sitt ben mellan hennes och försökte att gnugga sitt könsorgan mot hennes.
Det är inte sant.
Allt det här skulle ha inträffat under den här promenaden när alla andra hade gått och lagt sig.
Nej, det är inte sant.
Men om det inte är sant och inget av det andra heller, då betyder det att allt som står i den här polisanmälan är lögn.
Mm.
Och då har ju du ljugit för polisen.
Mm.
Maria säger att det var Lucy som påverkade henne att ljuga i rätten.
Hon var liksom den som jag såg upp till och tyckte jättemycket om. Och jag tyckte hon var så himla schysst och så.
Men det är ändå rätt mycket att ljuga för någon annan.
Mm. Jag skulle inte ha gjort det om det inte var så att hon... Om hon skulle ha kommit till mig och bara... Snälla, kan inte du ljuga för att hjälpa mig? Ungefär, då skulle jag aldrig ha gjort så. Allt var så välplanerat, allting. Och jag fick liksom... Jag blev helt påverkad.
Maria var 14 när hon anmälde Mårten. 2 år senare görs den här intervjun.
Jag var mycket yngre då och det är också en grej att det skulle vara svårare att påverka mig nu. För nu är jag 2 år äldre. Det är nog lättare att påverka någon i den åldern, tror jag.
Mm. Ja, det var en som kom tillbaka i samband med... Hon som också var med i den här dokumentären. Mm. Som tog tillbaka så att säga sin anmälan. Vad tänkte du då när du fick höra det där?
Henrietta, ridförälder.
Ja, då tänkte jag väl att det var ju märkligt. Hur kunde man ställa upp på och anklaga någon sådär? Vem har liksom tryckt på det? För då fick man ju en känsla av det man då hade hört om att de ville överta gården och det var mammor som var missnöjda med att döttrarna inte fick vara med och tävla och sådär. Att det var där påtryckningarna var.
Dokumentären om att Mårten kan vara oskyldigt dömd får stor uppmärksamhet. En riksdagsledamot kräver att förundersökningen öppnas igen. Och så blir det. Sven-Erik Eriksson, undersökande journalist.
Alltså, jag vill inte verka skrytsam på något vis, men jag intervjuade mer eller mindre alla inblandade. Och läste den här förundersökningen 5 gånger. Juridiskt och rättslig synvinkel kunde jag inte se någon anledning till att fälla den här killen.
Jag kan verkligen tänka mig Lucy ta fram de här tårarna på beställning och framställa sig själv som stackars lilla utsatta flicka. Nu måste vi sätta dit honom, jag behöver din hjälp, och så tårarna på det här.
I SVT-dokumentären ställer också flera av eleverna på gården upp och ifrågasätter de som anmält Mårten.
Man tänker på de här tjejerna, liksom, man fattar inte. Jag tror egentligen inte att de hade inte trott att det här skulle bli så stort och gå så långt från början. Från deras sida var det nog tänkt som en liten, som en sorts intrig som inte alls skulle bli så här stort. Jag tror inte de i liksom sina vildaste fantasier kunde föreställa sig hur det här skulle bli.
Dokumentären sänds i SVT 1994. TV-programmet ger honom upprättelse. Han betraktas av många som oskyldig. Ullis är kvar. Hon och Emma håller gården vid liv
tills Mårten kommer tillbaka från fängelset. Och med stöd från föräldrar som vill ha kvar sina barn på gården har det lyckats.
Vi fixade det ju. Vi var jätteduktiga. Ja, vad fick han? Mårten kom ju hem till en ridskola som blomstrade när han kom ur fängelse.
Mårten är förbjuden att delta i all ridsport. Men det här kommer snart att förändras. Han överklagar beslutet om avstängning och han får rätt i Riksidrottsnämnden. Avstängningen sänks från 5 till 2 år. Kort efter att han kommit ut ur fängelset har den tiden redan passerat. Mårten bor och jobbar på gården med stalltjejer och ridelever igen. De sover i samma hus. Trots att han är dömd för sexuella övergrepp låter flera föräldrar sina barn vara kvar på gården.
Jag skulle aldrig låta min dotter vara på gården om de här ryktena var sanna. Eller ett uns av sanning i det. Aldrig.
Men var du så säker på det att det inte var sant då? Liksom?
Jag hade inga belägg för att det skulle vara sant.
Ibland pratar Ullis med Emma om Lucy och lögnerna.
Vi pratar ju så hela tiden hur dum i huvud hon var, hur kunde hon hitta på allt det här och hur kunde hon snott de där pengarna från kafeterian. Alltså, vi spydde ju bara galla över henne och tyckte att hon var... Hur kunde hon göra så här?
Det gick väldigt fort att börja lägga skulden på henne.
Evelin, som hade Lucy som ridlärare.
Och så vet jag att det sändes ett program, Majfant.
Lucy ställer upp i TV4s talkshow med Majfant. Avsnittet handlar om sexuella övergrepp och Lucy berättar om vad Mårten utsatt henne för.
Och då när hon sitter där i soffan hos Majfant så heter hon Louise. Och jag kommer ihåg att jag var så himla arg över att jag tyckte att kan hon åtminstone stå för det hon har gjort och stå upp i sitt eget namn. Och jag minns inte hur gammal jag var när jag såg det, men jag kommer ihåg att jag liksom föraktade henne för att hon satt där och sa de här sakerna. Och vi satt säkert hela familjen i soffan och föraktade henne. Och det mår jag ju inte så bra med mig idag.
Varför inte det då?
För att jag tror att hon talar sanning.
På grund av uppståndelsen efter SVTs dokumentär flyttade Lucy utomlands. Även Ullis lämnar till slut gården. Hon träffar en kille som hon får barn ihop med. Men hon och Lucy har ingen som helst kontakt. Det går mer än 20 år. Men Ullis slutar aldrig tänka på Lucy.
Och då har jag suttit och funderat bra länge hur jag ska göra. Så jag gick ju och funderade på det så länge och var så himla orolig.
Men en dag bestämmer sig Ullis.
Och så tänker jag, nej, jag kan ju inte mer än få ett dra åt skogen.
Det är 2017.
Ska vi se.
Ullis scrollar i sin telefon.
Nej, det ligger långt i liksom.
Hon skickar meddelandet en sommardag.
Klockan 11.45.
Ullis läser meddelandet.
Hej Lucy, jag har funderat länge på om jag ska våga höra av mig. Jag förstår om du inte vill ha mig att göra. Men jag ångrar att jag inte var starkare än jag var någonting hände. Hör gärna av dig om du vill. Jag vet inte om jag kan skriva kram, men jag gör det i alla fall. Jag har ingen som helst kontakt med Mårten idag och jag tänker aldrig mer ha det. Kram, Ullis.
Meddelandet är skickat.
Först gick jag upp när jag telefon hela tiden och tittade. Nej, ingen svar, ingen svar, ingen svar. Så jag tänkte, nej, det må väl vara hänt då, men nu har jag gjort vad jag kan. Det är ju som det är.
Det går mer än ett halvår. Ännu inget svar från Lucy. Ullis gör ett sista försök.
Hej, vill du bli vän med mig på Facebook? Kram Ullis. Och då fick jag ju svar. Då skriver du tillbaka. Du skriver tillbaka samma dag klockan 5 på eftermiddagen. Ja.
Jag ville, när jag läste det första meddelandet, så ville jag svara direkt. Men samtidigt inte, så jag visste inte vad jag skulle göra. Så att när jag fick meddelandet så var jag väldigt chockad. Men gud, vad vill hon nu? Eller vad planerar de? Jag har byggt upp ett helt annat liv. Jag bor i ett annat land. Jag var så långt borta från allt det där. Vill jag börja tänka på det igen? Vill jag börja prata med dem igen?
Och jag kände bara att jag ville skriva någonting så att jag ändå kunde tala om för dig på något sätt att det inte var som det var längre.
När de ses lägger de upp en bild på Facebook på de två tillsammans. Ridföräldern Henrietta öppnar Facebook och ser bilden på Ullis och Lucy tillsammans.
Då tänkte jag, men vänta här nu. Det känns jättekonstigt. Så man undrar ju, var det ett spel där bakom? Jag vet inte.
Henrietta har låtit sin dotter Evelin vara kvar och rida på gården efter att Mårten dömdes för övergreppen. Och Henrietta tänker på sin dotter.
Under hela den här perioden så har man hela tiden sagt att han var oskyldig. Så man reflekterade ju inte så mycket på det. Men samtidigt så var det ju att hon var ju där väldigt mycket, men hon var ju aldrig ensam där. Så jag var aldrig riktigt ängslig för det, för jag tänkte, händer något så kommer hon absolut att säga det. Och jag kunde inte se att det var någon fara.
Du har hört den andra delen av Hästgården. En serie i 5 delar av Robert Barkman och Daniel Velasco. Producenter Magnus Arvidsson och Ylva Lindgren. Slutmix Fredrik Nilsson. Vi har vid upprepade tillfällen träffat och pratat med Mårten. Han har avböjt att vara med i dokumentären. Mårtens röst och vittnesmål från SVT:s dokumentär är utbytta. Hästgården gjordes 2018 och är en samproduktion mellan P1 Dokumentär och Ekot.